Folkets jubel för Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Jussén, det politiska spelet.
Välkomna ska ni vara till det politiska spelet live i Visby. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Furtenbach, Helena Jussén heter ni, hej.
Hejsan.
Hej, vi har inte tid riktigt, vi har inte
här. Och så vill jag säga hej till publiken, en stor applåd för att ni är här denna vackra soliga junikväll. Underbart. För de som inte kan se oss nu så måste vi se var vi befinner oss. Gotlands museum, och vi är närmare bestämt i Fornsalen. Det är en helt otrolig plats att sända podd ifrån, tycker jag. Vad säger ni då?
Ja, verkligen otroligt.
Fullt med runstenar.
Verkligen. Vi har ju varit på turné hela våren. Luleå, Falun, Karlskrona. Nu är vi här, Visby, mitt i brinnande Almedalsvecka. Det här är liksom klimax. De här två är slutarbetade, de är slutkörda. Hur mår ni?
Det är helt okej.
Ja, det går an.
Ja. Starka känslor, det är inte era en grej direkt. Hörrni, det är ju rätt hetsigt de här dagarna ändå, allvarligt talat. Har ni något trick, typ som Magdalena Anderssons kokta ägg i väskan?
Ja, alltså inte typ, utan jag har snott det rakt av. Jag har alltid kokta ägg numera sedan jag hörde det där. Det är ju väldigt smart. Och när jag går i pension så ska jag uppfinna ett sånt där hårt plastskal för två kokta ägg. För de har en tendens att gå sönder. Sådana som man har till bananer, du vet.
Ja.
Det ska jag bli rik på.
Det ska du inte berätta här.
Det finns, men jaha, det är nog sexpack.
Ja, okej. Okay.
Mitt knep är inget man får Nobelpris för direkt. Men ta en lur. Alltså, det rekommenderar jag även om man känner att jag klarar nog en dag till. Så gör man det ändå. Därför att förr eller senare så tar ju orken slut.
Okej, okay, så det är två dagar kvar av Almedalsveckan. Om ni hittar Fredrik Furtenbach sovande på en bänk, väck honom inte. Han mår bra. Nej. Det är okej. Okay. Han tar bara en lur för att pigga till sig. Vi tar ändå en komprimerad sammanfattning, tänker jag, av de här två första Almedalsdagarna. Fyra partier har hunnit avverkas. Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Centerpartiet halvt ish. Nej, talet har varit.
Ja, nu är det över. Nu är det över, ja.
Och vi ska väl lyssna på ett destillat av det här. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve. Men för att det här ska kunna uppnås, då behöver den ekonomiska politiken gynna låginkomsttagare.
Jag vill att Sverige ska bli smartast i Europa.
Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
Avskaffa jobbskatteavdraget och istället går Centerpartiet i val att ersätta det med en skattefri grundlön.
För någon trend så här första halvan?
Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend. Även om inte vi saknar ju till exempel Moderaterna på den blå sidan. Men det är alltså välfärdens återkomst. Mm. Därför att det blå laget är lite svettiga av att de ligger under. Och precis som Socialdemokraterna hela tiden den här mandatperioden har lagt sig jättenära regeringen i politiken, för att de vet att de har en populärare politik på vissa områden, så gör nu det rödgröna laget likadant och pratar om välfärd. Även om det kanske är mer i retoriken än att de har hunnit presentera så mycket praktisk politik. Därför att när det gäller välfärdsfrågor så har ju då de rödgröna större förtroende. Så det är liksom triangulering 2.0.
Tider gör likadant.
Ja, förlåt.
Ja, men ja, vi
förstår. Ja, just det. Ja. Så det är triangulering 2.0, triangulering. Om man ska vara förenkla väldigt mycket, så är det, ni vet, när man lägger sig nära motståndaren. För då tänker man att då ska väljarna tänka, asch, de vill ju samma sak. Då Då kan jag gå efter någon annan fråga.
Jag tänkte bara säga att Ebba Busch, hon utlovade ju att detta skulle bli temat på något sätt med välfärden. Men jag håller inte riktigt med eftersom Jimmy Åkesson, hon påstod ju igår att även M och SD skulle prata välfärdsfrågor eller ja, så. Men han kom hit med ett pedofilregister och ett medborgarveto mot tvångsblandning. Jag känner inte att det riktigt går att trycka in det här välfärdstemat, men det kanske ändrar sig.
Men vad vet man vad Ulf Kristersson har? Han kanske har jättemycket välfärd.
Ja, men Moderaterna har gjort lite sådana utspel på sistone, så att, annars hade jag inte vågat ha den här spaningen. Men jag håller med om att den som anstränger sig minst i den här riktningen är Sverigedemokraterna.
Ja. Jag måste bara ta upp en liten den här... Det har ju spekulerats mycket om Kristdemokraternas närmande till socialdemokratin, den här kärleken som har börjat spira mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson. Vi har pratat om det. Det sista som hände innan jag kom hit var att jag såg att Magdalena Andersson la upp på Instagram att nästa stopp Gotland. Hon la upp en bild på sig själv och Ebba Busch och så skrev hon nästa stopp Gotland. Under har Ebba Busch kommenterat välkommen till ön. Mm. Alltså nu blir vi ju förvirrade igen. Vad är det här för signaler? Varför gör de så här?
Men de har gemensamma intressen i att tro att de kan närma sig de här två.
Och då de ska övertala sig själva att de kan närma sig?
Nej, de ska övertala oss och väljarna. Alltså, för Magdalena Andersson så blir det klart att det här blir roligt. Därför att då ser ju det blå laget mindre enigt ut. Och för Ebba Busch så verkar det ju handla om att hon säljer in henne som att hon är en samarbetspolitiker. Vilket ska väljarna ska gilla. Sen så har Kristdemokraterna en gammal irritation mot Moderaterna att de tycker att Moderaterna har chefat för mycket. Och hon markerar ju det ibland att hon faktiskt bestämmer själv.
Hon kan själv.
Och så signalerar hon väl då att hon vill skaffa sig ett bättre förhandlingsmandat då, efter valet helt enkelt. Men det sägs ju från hög nivå i till exempel Kristdemokraterna att det här är strategi. Det ser väldigt bra ut men... Det är inte tänkbart enligt vissa personer då att man skulle vara töjbar så till den milda grad så att man skulle inleda ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna. Men som jag brukar säga, det är bäst att inte vara tvärsäker i svensk politik överhuvudtaget.
Ja. Nej, jag tror inte på det där att det något sånt skulle kunna ske. Men journalisterna går ju liksom i spinn.
Ja, men kan du klandra dem?
Nej, jag kan inte det. Det funkar ju så att säga. Men jag tror inte alls att det finns något seriöst bakom.
Vi får se. Om det är signaler plus att Ebba Busch faktiskt själv sa att jag ska föra högern till mitten. Vi får väl se vad den... Vad de ingredienserna leder till. Vi ska hinna med lite liberaler också. De kämpar ju bokstavligt talat med näbbar och klor för sin överlevnad. Senaste indikatormätningen som kom, som Ekot publicerade, då hamnar de ju på 1,7%.
Mm, ja, precis.
Det går inte åt rätt håll direkt.
Nej, och det är väl det som är det värsta för dem. Detta var inte bottenrekord hos det här institutet, men att det går åt fel håll nu så här nära valet, det är ju nästan värre än siffran i sig. Mm.
Tror ni Moamsons andra och kanske sista tal blir det som avgör?
Men när talet räddar dem. Ja, ja det tror jag.
Det var inte snällt. Okej. Okay.
Men det var ju på ett sätt var det var intressant som du också påpekade Helena att det var ju i princip som att de bad om taktik rösten.
Ja,
hon sa ju till och med använd storleken L istället för M i det här valet.
Den där flög inte riktigt tyckte jag.
Ni som har röstat på Centerpartiet, fundera på om ni inte kan låna ut er röst och rösta på oss.
Ja, just det.
Så det var ju verkligen.
Ja, hon bad ju bokstavligt talat.
Uttryckligen.
Ja. Okej, idag har två av riksdagens partier som står på diametralt olika sidor i frågan om vad man ska tycka om SD, Centerpartiet och ja, SD. Tvångsblandningsveto var det som Sverigedemokraterna tog med sig till bordet. Varför dammar de av den gamla surdegen? Tvångsblandningen som
koncept. Man trodde ju lite grann att det begreppet hade svalnat eftersom Socialdemokraterna har sagt ungefär 100 gånger vi har inget förslag om tvångsblandning. Det här emanerar ju ur det här som bland annat redan sa socialdemokratiska integrationspolitiska talespersonen att vi måste göra åtgärder i en skala vi aldrig tidigare har sett för att bryta segregationen. Och sen har de ju lite förslag då som handlar om till exempel att man ska låta kommuner ha förköp förköpsrätt till tomter för att kunna bygga till exempel hyresrätter och så. Och det här är ju någonting som Tidösidan verkligen har tagit fasta på. Och poängen med det här förslaget som Sverigedemokraterna lanserar nu då, det är att i ett välmående villaområde som inte vill ha hyresrätter dit det kan flytta människor från utsatta områden och skapa problem som han ser det då, då ska 25% minst, om de är emot detta, så ska planerna skrinläggas. Detta var förslaget då.
Det var ju rätt generöst då, att bara 25% kan ändra på den typen av planer.
Ja, nej, men det här förslaget, det var ju också väldigt skissartat, och Jimmy också hade svårt att svara på följdfrågor och så att den misstänksamma skulle kunna tänka att det här förslaget var i princip framlagt nu i ofärdigt skick för att få prata om det som Sverigedemokraterna kallar tvångsblandning helt enkelt.
Okej, så man behöver inte ha ett färdigt förslag när man kommer till Almedalen. Man behöver bara ha någon...
Ja, det blir ett sätt att få slänga upp den frågan igen.
Det skulle utreda, sa han. Ja, men det är ganska vanligt att de säger det.
Det ska
men,
det, ofta.
Det här är ju något som Tidösidan uppenbarligen tänker fortsätta att köra i valrörelsen då, det här med tvångsblandning. Mm.
Förra året här i Almedalen så var det en ganska förlåtande ton från Jimmy Åkesson. Då var vitboken på tapeten och han stod på scen och bad om ursäkt då för den antisemitism som partiet hade orsakat genom åren och så. I år var det inte samma ursäktande Jimmy Åkesson.
Nej,
det var lite mer retro Jimmy Åkesson, eller?
Han var väl till och med nästan lite ilsknare än han brukar. Han inte bara sa att det var Socialdemokraterna som hade förstört Sverige, utan han namngav också ett antal socialdemokrater som han menade bar skulden vid namn. Mm. Ja.
Det kan vara så här också att det har skapat en viss irritation inom Sverigedemokraterna. Det här kramandet med Simona Moamsson och Liberalerna, det har man ju hört att det har grymtats en del om. Så att då är det väl lite grann back to the roots, och sen är det ju valrörelse. Så att... det ska man komma ihåg, och så då kommer man inte att säga förlåt.
Något som är retro är den lilla humlan de har börjat ha.
Ja, och säger Expressen.
Det ser liksom ut som ett så här barnprogram från SVT 74 eller något. Alltså det är verkligen är
ja,
det,
Sverige ska bli mer som Sverige var förr.
Kanske. Okej, Centerpartiets nyhet för dagen var ju 150 000 nya jobb. Det lät ju bra och alla kan skriva under på det, eller?
Om det bara är siffran så är det nog många som vill ha det.
Det var roligt, Elisabeth Hanringqvist fick liksom ta med sig Martin Ådahl, för det var så himla tekniskt allting som skulle leda till de här 150 000 jobben.
Precis, men exakt så var det.
Det var mycket grafer.
Ja,
det gillar du i och för sig.
Ja, fast jag tyckte att de var missvisande, de där graferna.
Vi kommer till det när Fredrik börjar tjafsa med Elisabeth Hanringqvist om graferna. Okej, men smakar det så kostar det 150 000 nya jobb.
Ja, det var ungefär nota på ungefär 40 miljarder på hela det paketet.
Blir det något av det här?
Det som var dagens nyhet så att säga, det var just det här med ett skatteförslag som ska ge mest till låginkomsttagare, och konstruktionen var då att om man de första 1500 kronorna man har tjänat en månad, på dem ska det inte vara någon skatt alls. Och effekten ska då bli att känner man under 40 000 så får man en skattesänkning. Känner man mer så får man inget.
Och då ska
så frågan är väl om det blir av då? Ja, det har jag ju svårt att tänka mig, för det är en enormt stor förändring. Men man ska väl aldrig helt räkna ut det på väldigt lång sikt. Jag tänker, Socialdemokraterna till exempel brukar också prata om att man behöver egentligen förenkla skattesystemet. Och det här skulle också leda till det då enligt Centern.
Elisabeth Hanringqvist var ju igång hela dagen och mötte Jimmy Åkesson på olika intervjuer och sådär, och då pratade de väldigt mycket om landsbygden. Och ett förslag som Centerpartiet har haft idag har ju varit det här med att Sverige ska bli mer självförsörjande när det kommer till matproduktionen, och lantbruket ska få fler åtgärder och stöd och så. Och vid ett tillfälle sa Jimmy Åkesson till henne: vi kan ju samarbeta om glesbygd, landsbygd, lantbruk. Varför kommer du inte över till oss och samarbetar? Mm. Vad tror ni?
Ja, men ska man, man ska också veta att det här är ju en av de frågor faktiskt, glesbygdsfrågorna, som förenar de fyra rödgröna partierna. I alla fall brukar de ju säga det. Alla de fyra har olika förslag om hur välfärden ska bli bättre i glesbygd helt enkelt. Men det är klart att det finns andra frågor för Centerpartiet som är jätteviktiga. Luckra upp strandskyddet till exempel så att fler kan bygga fina bostäder vid vattendrag och så vidare. Eller att skogsägare ska få mera makt över sin avverkning och och så vidare. Och det där är ju korrekt att det skulle hon få lättare igenom då med högersidan. Men det är ju inte ett alternativ. Alltså, det är ju helt uteslutet som det ser ut nu.
Ja, han vet ju att hon, Elisabeth Andrénquist, varken kan eller vill. Så på ett sätt blev det ju en sån där inbjudan som vi har pratat om man gör i politiken. Man bjuder in någon till någonting bara för att alla ska se att personen inte kan tacka ja. Titta vad jag har bjudit in dig till någon fin sak och så står du här och säger nej. Och...
En artighetsinbjudan eller en armbågsinbjudan.
Ja, precis.
Om man vill fin eller fultolka.
Ja, armbågen tänkte jag.
Ja. Mm. Ja, men jag tänkte om man vill vara snäll tolka honom så kanske det var artigt bara.
Ja, ja, du menar, du kan nog inte, men nej. Du är nog upptagen.
Du,
kan,
du är säkert upptagen.
Jag vill ändå gärna.
Gud vad tråkigt att du inte kan komma på min fest imorgon. Mm. Jag vet att du kanske är upptagen. Okej, det är om de två första Almedalsdagarna. Vi ska lämna här och nu politiken lite grann. För vad vore Almedalen om inte mötet mellan politiker och ja, inte folket i alla fall, utan journalister. För det är ju det nämligen blir i slutändan när de slussas runt från intervju till talet. Det är inte så mycket, är det så mycket väljarkontakt dessa dagar?
Nej, det är en del tror jag i och för sig också.
Tror du det? Jag bara ser hur de liksom vallas runt från olika, mellan olika punkter. Och sen är det mat- och sovklocka typ.
Ja, jo.
Nej, i Almedalen är nog inte det mest. Där man har mest tid att träffa folk.
Nåväl, det blev i alla fall en sammandrabbning idag mellan dig och Elisabeth Andrénquist.
Men var det verkligen?
Ja, det var det. Mm. Och ni var inte där tyvärr och det filmades inte så ingen kommer kunna motbevisa mig. Men det kändes ändå som att hon blev lite irriterad för du ställde fråga på fråga.
Ja, jo, jo.
Du fick inte ens en mick. Alla andra fick en mick.
Jaha.
Märkte du det?
Nej, jag tänkte inte på det. Ja.
Nej.
Men det var ju smart.
Men jag tänker, ni har ju båda väldigt lång erfarenhet av politisk journalistik. Om jag börjar med dig Fredrik, är du helt obrydd inför dålig stämning?
Ja, det tycker jag. Att, i alla fall på presskonferenser är det.
Helena, du då?
Ja, nej, men det kan ju bli obekvämt ibland. Och jag tycker väl inte att det är jättehärligt. Och ibland så har man behövt göra såna här ansvarsutkrävande intervjuer med folk som verkligen absolut inte vill sitta där och svara på frågor. Och då kan det ju bli väldigt inte härligt.
Stelt.
Ja, väldigt stelt kan det bli.
Den senaste tiden så har det skett lite incidenter där journalister och politiker har krockat lite grann kan man väl säga. Hur vanligt är det att det blir så, att det blir den här stela stämningen?
Ja, men det är ju rätt vanligt ändå faktiskt. Men det beror lite på hur långt det går. Mm.
Alltså jag skulle nog säga att det är ganska ovanligt. Generellt så är politiker tåliga, proffsiga och sådär. Det händer ju att reportrar inte är överdrivet pålästa, om man ska vara ärlig. Och är man ung så vill man inte erkänna att man kanske inte förstår sammanhanget eller är så påläst då. Men jag tycker nog som regel att politikerna är artiga och toleranta. Men det händer, och kanske allt oftare, att de tappar tålamod lite.
Vi ska prata lite grann om en politiker som kanske oftare än andra ger journalister svar på tal. Carl Bildt, han förekom ju dessutom i undervisningsmaterialet när man läste till journalist. Det finns ett helt kapitel i en bok tillägnat åt Carl Bildt och hur man intervjuar personer som Carl Bildt för att han är så svår och knepig. Ni båda har ju intervjuat honom. Hur minns ni honom?
Ja, jo, men han är verkligen svår.
Kärv och medgörlig kommer man säga nu.
Men han har ju blivit mycket mjukare med åldern.
Ja.
Ja, men alltså,
det är takt med västen.
Han hade ju en väldigt typisk strategi mot journalister. När han blev pressad, som jag kommer ihåg en gång jag skulle intervjua honom när han var pressad för sin inblandning, sitt engagemang i den här Lundin Oil-historien, och alla var på honom. Det var mycket rabalder kring det där. Jag ställde någon fråga som han inte gillade och då gjorde han liksom en ganska lång konstpaus och sen sa han, det heter inte Lundin Oil, det heter Lundin Petroleum. Och då hade han ju tänkt att han skulle så att säga sätta mig ur balans då. Det var ju strategin som han ofta tillämpade. Han petade i så här små decimaler.
Precis, kalla folk för förnamn för att man inte ska kunna använda den intervjubiten till exempel.
Vi ska till år 2014 när dåvarande utrikesministern Carl Bildt i samband med ett möte i utrikesnämnden om den dåvarande krisen i Ukraina blev intervjuad av TV4.
när du sa det här på mötet i Bryssel?
Nej. Då har du fått alldeles av bakfoten. Att jag skulle sitta på ett möte i Bryssel och tala, nej, så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
Det här var Ulf Kristoffersson som var reporter då på TV4 som ställde en fråga där om ett möte i Bryssel. Det här känns så typiskt Carl Bildt.
Ja, väldigt klassiskt. Ja,
välkommen verkligen. Till verkligheten. Mm. Det är rätt snyggt. Kristoffersson twittrade sen om det här, varpå Bildt svarade: ja, det är ju du som bestämmer hur du ska skruva till saker och nu nådde du nog nya höjder. Så han liksom gav sig inte heller. Mm. Men hur bra funkar det att sätta journalister på plats så där?
Alltså Kristoffersson lät sig inte nedslås. Jag känner ju honom, vi jobbade ihop i många år. Han är ju ganska intensiv och så. Så att han låter sig ju inte slås ner av det här. Men är man lite nybörjare, då tror jag inte att det är så kul att få den här behandlingen. Men då skulle väl kanske Carl Bildt akta sig för det också.
Ja.
Ja, nej, men du frågar hur det funkar, eller då menar du just i stunden kanske, eller? Ja, det är klart det kan funka då, men... Sen beror det ju på vem som lyssnar, om det funkar för lyssnarna eller inte. Om man gillar den politiker som spisar av en journalist så kanske man tycker ja. Men om man ogillar den politikern så tycker man kanske att det där var väl dumt.
Han var ju ganska populär, Carl Bildt. Han blev ju allt mer populär kan man ju säga. Och det fanns ju de som verkligen uppskattade den här. Han hade ju någon slags torr humor. Och jag tror faktiskt att många journalister också egentligen hade en viss glädje av liksom, att tampas med Carl Bildt. För att man uppfattade ändå att han var korrekt för det mesta.
Han tog sig tid ändå.
Ja, det gjorde han ju.
Okej, ilska riktad mot ettriga journalister, det är ju inget nytt fenomen förstås. Vi ska ta oss till år 2000 när Laila Freivalds var justitieminister och anklagades för att ha köpt en femrummare av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder.
Du gör intrång i mitt hus, du står utanför min port, du kränker min familj. Detta är förnedrande, framförallt för dig och dig. Och dig. Ni borde skämmas.
Vad anser du själv om att du bryter mot
dörren? Där stängde hon dörren. Den där musiken, jag tittar på Mattias Stellert, producent. Musiken i bakgrunden. Var det från hennes lägenhet? Nej. Jag vet inte. Nej, det var någonting som var pålagt.
Nej, det
var väldigt dramatiskt. Ja. Men hon var ju väldigt arg här. Väldigt upprörd.
Det kan man verkligen säga. Det fångades ju även av tv-kameror och man ser att det är ingen tvekan om att hon är otroligt upprörd. Men då var det ju en klunga som tog sig in i hennes trappuppgång och ringde på hennes dörr. Det skulle nog inte förekomma idag. Mm. Om det inte är något riktigt, riktigt allvarligt. I det här fallet så var det ju att hennes man, kanske det var, eller om det var hon, båda hade ombildat, alltså köpt sin hyresrätt för ombildning, och det där var Socialdemokraterna emot då, så att det uppfattades som dubbelmoral och hon blev hårt kritiserad för det och avgick ju på den här historien.
Just det. Vi tar det här direkt efter fallet med Carl Bildt. Carl Bildt är ju mest kaxig. Här har vi faktiskt människor som står utanför hennes port. Det är klart att det är befogat och kanske blir upprörd, eller?
Ja, men jag tror inte att hon vann på detta, för hon uppfattades nog som allt för, vad ska man säga, unhinged.
Nej, vann gjorde hon inte, för hon avgick ju.
Han är så modern.
Ja, visst är jag.
När jag har sagt engelska ord i radio, då blir en del lite upprörda, så jag vågar liksom inte säga, men du bara...
Jag kom inte på något bra. Nej.
Statsvetarprofessor Tommy Möller sa att Freivalds var inte en dålig minister. Hon var däremot, hon led av en medial oförmåga. Hur viktigt är det att man kan ta medier på rätt sätt som politiker?
Alltså, jag skulle säga att det är en väldigt stor framgångsfaktor om man som politiker lite grann gillar spelet med journalister och kan ta det lite lättsamt. Det tror jag att man tjänar väldigt mycket på faktiskt.
Ja, man tjänar inte på att ogilla uppmärksamheten och tycka illa om journalister. Det är svårt för politiker på toppnivå. Det går nästan inte.
Har det förändrats över tid? Kräver man mer av politiker idag att de ska klara mer och älska oss mer?
Ja, det har man nog liksom ganska länge, tror jag, att man har begärt att de ska klara det där i alla fall utan att blir allt för ilskna.
Och nu är det så många fler medier. Det är så mycket mer intensivt än det var förr. Så att på så sätt så... Ja, men det håller nog inte riktigt om man tycker verkligt illa om att stå i centrum på det sättet.
Vi ska avsluta med ett lite mer nutida exempel. Näringsminister Ebba Busch, ja, vice statsminister Ebba Busch. Hon blev arg på SVT när hon intervjuades av dem i våras. Och ja, vi får väl säga, hon sparkade bakut. Vi lyssnar.
Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt.
Jag är lite bekymrad över att säga att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte.
Jo, på elområdet, 100%.
Hur då?
Inte,
hur då?
Nej, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Alltså, jag svarar tillbaka, så jag tror att det blir bra balans som helhet.
Afro var engelska, jag tror inte hon menar gravitationen, va?
Jag menar hon.
Alltså ni inte kan förklara gravitationen. Det hade ju varit jättejobbigt för henne att behöva förklara gravitationen. jag tror hon menar liksom omfattningen av det här. Ja, okej. Den här reaktionen, att hon anklagar en journalist på det här sättet rakt på.
Ja, 100%. Det får mig att tänka på också att Magdalena Andersson har också varit arg på olika medier. Inte på det sättet face to face, men Nej. Hon har ju varit kritisk mot Kvartal, och hon har varit jättekritisk mot Henrik Jönsson och 100% och sådär. Så att det är liksom, ja, men högersidan är arg på medier som de uppfattar som vänster, och vänstersidan är arg på medier som man uppfattar som höger. Så att det där är ju, ja, det har ju skett en polarisering, tycker jag.
Mm. Sen skulle jag säga att det där när politiker börjar bli riktigt sura generellt så där mot medier och inte klarar att ta det med gott humör, då är det ofta att de har problem. Det ser dåligt ut för dem i valet till exempel. Då blir det så där. Det tycker jag är en erfarenhet som jag sa, men jag egentligen alltid har haft. Men till det har det kommit lite grann att det är ju lite grann vuxit det här med att försöka göra sig populär på journalistkritik. Och det är ju framförallt högerut då. Så på det sättet har det ändå ändrats lite grann, även om det är mycket värre i en del andra länder.
Är det lite mer tacksamt att gå på till exempel public service då, eftersom det finns den typen av diskussionen då?
Ja, men för vissa är det ju det, kanske speciellt för Sverigedemokraterna.
Mm. Sen kan jag i och för sig tycka att ibland så har medierna också varit lite prinsessan på ärten känsliga, för att det är ju också, vi har ju stort inflytande, så det är ju rimligt att vi står ut med att vi ibland får kritik, kan jag tycka, men den måste ju vara saklig och relevant, och det är den ju inte alltid.
Prinsessan på ärten känsliga. Mm. Det var fint. Alltså, ja, man fick en bra bild. Ja.
Kan man inte vara.
Ja, det är bra. Ja, kommer vi få se mer av det här, tror ni då? Den här känsligheten?
Ja, det tror jag.
Åt båda håll kanske?
Ja, alltså jag tycker ju, för att ta ett exempel, så har ju Ulf Kristersson visat ganska mycket irritation på sistone, och mer än en gång faktiskt. Så att det kan ju hända att vi kommer få se mer därifrån.
Och då tror jag att det dels är det som Fredrik nämner, att det finns en stress över att Tidosidan ligger så kraftigt under. Det skapar dåligt humör. Men jag tror också att, för jag tycker det har varit i något fall så där, när han satt i, jag tror det var i Agenda, som det kändes som att nej, men här har man bestämt sig för en strategi där man ska gå på och konfrontera journalistens frågor på ett sätt som man inte riktigt var van vid faktiskt. Mm. Så att jag tror att det kan finnas en tanke med att det här kanske ändå går hem hos de egna åtminstone. Jag tycker att det vore olyckligt om det gick i någon slags amerikansk riktning där det blir allt för polariserat och allt för dålig stämning mellan politiker och journalister.
Och sen så tycker jag också att alltså en skicklig politiker kan hantera medier. Det är liksom, det ligger lite i jobbet. Så himla svårförutsägbara är vi ju inte. Utan det är liksom, man ska kunna det spelet, och man ska kunna hantera det om man ska vara i politikens elitserie.
Med de orden så rundar vi väl av. Men först och främst, bara 2 dagar kvar av Almedalsveckan. Det är valår. Vill ni sia lite i kristallkulan? Vad ser ni fram emot de här sista 2 dagarna?
Ja, du har ju din bild.
Ja, jag är ju färdig, vet du. Ja. Med min spaning.
Fredrik har ju slagit fast att det blir välfärdstema i år. Jag hakar på det.
Ja.
Bra.
Då får vi se om det blir det. Om det inte blir det, så blir det, så får ni mejla Fredrik framförallt, eftersom det är din tes. Fredrik Furtenbach har ni hört. Helena Isén, Fabian Begnet var tekniker. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack till alla er som kom ikväll.